Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaks till Birros Sportpodd. Det är jag som är Birro, Marcus i förnamn. Och jag vill börja detta avsnitt med att tacka för alla fina reaktioner och uppmuntrande tillrop och glada hälsningar som kom efter förra avsnittet med Thomas Wilbacher och Gusten Dahlin från den eminenta podcasten Toto Balotto som gästade mig förra veckan. Jag vill också tacka alla som har lyssnat och som såg till att den här podden var på första plats på topplistorna över sport- och fritidspoddar i om det var 4 eller 5 dagar i rad här förra veckan. Det gjorde ju en episk glad, i alla fall i en kvart och något längre möjligen. Stort tack för det. Fantastiskt fint på alla sätt och vis såklart. Man blir väldigt glad över det. Och den som är glad över det förutom jag är ju bland annat då Oddsbaren som sköter den här podden ihop med mig. Anton Avernäs som är den som klipper och lägger ihop ljudet och gör så att det blir så bra som det blir. Stort tack. Stort tack också. Den här veckan är vi dessutom sponsrade av Cyklande Rörmokaren. Fattar du eller? Det låter som en helt sjuk grej. Vad är en cyklande rörmokare? Det tänkte jag också när jag på något sätt för någon tid sedan fick fel på duschen och allting var konstigt. Ingenting funkade och jag kan ingenting. Alltså jag kan knappt vrida på en kran och har jag vridit den så har jag glömt hur man stänger av den. Fattar du eller? Jag är en total idiot. Så jag googlade och då kom de här cyklande rörmokarna upp och tänkte en rörmokare som cyklar måste man ju ringa. Så jag ringde dem och de kom och gjorde ett fantastiskt jobb. Och härom veckan blev de utsedda till årets hantverkare. Av folk själva som har fått rösta in. Och är det någonting som uppskattas i den här podden av undertecknad så är det när de som är utsatta för det så att säga eller de som det verkligen handlar om här, alltså då kunderna själva får rösta fram. En stor gala i Älvsjö för någon tid sedan, för någon vecka sedan bara, där då cyklande rörmokare kan bli framröstad av svenska folket i årets VVS-företag i den medelstora kategorin. Alltså det bästa företaget i, du vet, med avlopp och vatten och sånt. VVS, så mycket fattar jag. Fantastiskt. Det slog mig då när jag då läste om den här grejen och de hade den stora glädjen att sponsra detta. Så kollade jag mina egna priser. Och jag vet att det är de som brukar skoja med mig om att jag gör det för lite för ofta. Jag är ju ganska stolt över de priser jag har vunnit och det är av den anledningen som precis som cyklande rörmokaren är extremt stolt över sitt. Det är nämligen alla priser jag har fått, har det 7-8 stycken eller något, har läsarna själva röstat fram. Ett pris, det var också folk som röstade på årets uppskötte faktiskt. Dan Andersson-priset fanns det ju såklart en jury som valde fram. Men annars är det alltså läsarna själva som har röstat. Varje gång läsarna själva får rösta, då ligger jag bra till. Det är när det är en massa, du vet, akademier och folk i slipsar och knutplusar och äckelgubbar och äckelkärringar och folk som ska bestämma, då är jag inte med i branschen, du vet. Men så länge det är folket som bestämmer, då är jag med. Det gillar man. Stort tack också till Freys Hotel som är med och sponsrar. Jag träffade Martin Åslund som är veckans gäst på Freys Hotel på Bryggaregatan förra veckan. Till denna veckan har jag den stora glädjen att förbereda nästa veckas avsnitt och då gör jag på Freys Hotel Lilla Rådmannen på Rådmansgatan i Stockholm. Freys systerhotell som ligger lite sådär skönt, bara några uppvikta boksidor från August Strindbergs sista bostad i Blåtornet. Fattar du eller? Läs Strindberg! Läs August Strindberg! Sitt inte upp hela nätterna och pilla dig själv i naveln eller andra kroppsöppningar. Och sitt inte framför datorn och spela spel där man skjuter folk i grupp. Utan läs August Strindberg. Han bodde här borta, bara några boksidor bort här. Så bodde han i Blåtornet det sista innan han gick bort 1912. Och det som är kul nu, och det här binder ihop hela grejen. Och jag har sagt det i förra podden också där. Eller om det är två poddar sen nu, som vi säger, två avsnitt sen. Så var det så att när Strindberg dog så skulle han föras till kyrkogården av... Han ville göra det så tidigt på morgonen som möjligt för att undvika folksamlingar. Nu misslyckades han med det eftersom det var 10 000 stockholmare som ville visa sin vördnad för den store skriftställaren. Så de var där ändå. Men vilka var det som ordnade med hästdroskan och transporten från Strindbergs bostad till begravningen och kyrkogården? Frejs! Fattar du? På den tiden då, alltså snackar vi 1912, då var Frejs en transportkedja då, häst och vagn. Det var så man började och sen så kom det in bilar och sen kom det in limousiner. Sen kom det Sex Pistols, Jimi Hendrix, Rolling Stones, kyrkoledare, presidenter, Ulf Lundell, kändisfyllon. Alla möjliga människor som släpades ut från Café Opera och in i Frejs limousiner och körde iväg, du vet. Nu har de då Frejs hotell på Bryggargatan. Som är själva då flaggskeppet i Frejskedjan, för det är ingen kedja, det är det som är grejen. Sen har man då lilla rådmannen där jag sitter och pratar i detta nu. Och man tänker sen när man kommer dit, det här var inget stort hotell. Man kommer in, blir glad, man gillar små hotell, trevlig personal, gillar man, blir ännu gladare. Och upptäcker sen att det ändå finns 62 små rum, alla individuellt inredda. De har också lägenheter för sig som de hyr ut i företag över längre tid. Och jag var inne på hemsidan nu och kollade och där finns det en del lediga sådana lägenheter kvar. Om man har ett företag och behöver ha en bostad i Stockholm över en eller två månader, till exempel en övernattningslägenhet, så får ni ett fantastiskt pris på det. Med otroligt fina lägenheter som de hyr ut. Finns även konferensmöjligheter både på Lilla Rådmannen och på Frejs hotell nere vid Bryggaregatan. Stolt och glad är över det. Också stolt och glad att Bethard Sverige är med och sponsrar podden. Går ni in på oddsparen.com, och det tycker ni ska göra, för där skriver jag dessutom sportkröniker tre gånger i veckan. Går ni in där så kan ni klicka er in. Bara därifrån kan ni klicka er in till Bethard, så får ni lite rabatter och lite bra förutsättningar att ni får rabatter att spela lite för, helt enkelt. Och dessutom vill jag rekommendera Oddsparen om ni känner att ni har kontroll över spelandet och tycker att det är roligt att satsa en hundring eller två ibland och ha råd med det. Gå in på Oddsparen, för de killarna vet vad de gör det. De är ju, och dessutom vad som är så otroligt bra med dem, det är att de är på plats. De har varit på NHL och kollat hockeyn på plats och lämnat speltips, och de har varit i Monte Carlo på tennisen och kollat och lämnat speltips. Så de vet vad de snackar om dem. Det är bara att gå in och kolla och följa track record där och status på den grejen, så ser du vad det handlar om. Så var det med den grejen. När detta bandas på Lilla Rådmannen här så är det en av årets första varmaste dagar. Det måste vara årets varmaste dag hittills, tror jag, åtminstone i den delen av landet jag befinner mig, nämligen Stockholm. Och till denna dag så har det ju den här veckan som har gått, och förra veckan för er som lyssnar var det ju mycket, det törs man knappt säga nu för att det går så vansinnigt fort allting i fotbollssverige. Men det brinner ju på alla möjliga sätt och på alla möjliga knutar och på alla möjliga håll. Bland annat var det ju Daniel Kindberg i Östersund som har blivit tagen till förhör med misstänkt ekobrottslighet, va? Så kan man väl sammanfatta det som. Och i dagarna, i förra veckan när detta bandas, är det nytt, men för er är det något gammalt, men är det ju min stora, eller stora, men han var inte de första gästerna. Vi hade en annan podd som jag har, som heter Studio Allsvenskan, eller som jag har, som jag programleder, ska jag säga. Josh Wilkes, när vi är målvakt i Sirius, som har blivit avstängd, va? För misstänkt kokain användande, helt enkelt. Och det, om den grejen finns det mycket att säga. Det kommer jag att spara till en krönika som kommer att publiceras eller har publicerats på Oddsparen. Så jag ska gå in på Oddsparen och läs den grejen istället. Det har blivit väldigt skönt kacklande. Man känner sig trygg och skön här. Jag ska gå lägga mig. Ni ser inte ni, men jag pekar nu bort mot divanen som ligger här på mitt hotellrum på Lilla Roman. Kolla där borta, en divan. Det gillar man ju. Där vill man ju sträcka ut och kolla på någon sunkig match om det är någon som pågår, du vet. Men till gästen Martin Åslund, tidigare AIK-are, känd pappa som var tränare för AIK för ett antal år sedan. Martin Åslund, som jag vet, jag jobbade ihop med honom på Club Calcio. Han blev otroligt ofta anklagad för att vara fruktansvärt dryg bara för att han pratade som han gjorde. Han är rätt dryg, men han är samtidigt ett enda stort blödande sår, hela han faktiskt. Han är... Jag vet att Jesper Husfeldt och Martin Åslund har ju varit i varandras hår, kan man säga. De är inte de sötaste vänner. Var inte ens när vi jobbar ihop, kan man väl säga, utan avslöja för mycket om samtalet som kommer. Men Trots detta så har den gode Jesper, som har fullständig koll på det mesta inom fotbollen, den goda smaken, trots deras schismer hit och dit, att klassa Åslund som kanske den bästa experten som han har jobbat med. Den mest kunniga, den som hade vaknast tydligast och klarast blick på spelet utifrån taktiska perspektiv och utifrån spelmässiga förutsättningar. Och det ligger mycket i det. Åslund är en överlevare, medan många andra rasade ut och in i europeisk fotbollskommenterande, så är han kvar. Han jobbar numera på Viasat som expert, framförallt på Champions League, Serie A, men också lite Premier League och La Liga. En fascinerande människa, och jag vet att jag talade om det inför Toto Balotto-gänget när de kom och även efter, men det är drivkrafter som är någon sorts röd tråd hittills i Biro Sportpod. Det är, jag älskar människor som drivs av nästan sånt där som är svårt att sätta ord på. Vad är det, drivkraft? Det är en sorts eld, det är en sorts jakt, det är en sorts desperation, kärlek, passion, övertygelse om att jag måste runda nästa hörn för att se vad som finns där. Jag måste veta hur det ser ut på andra sidan det här ösregnet. Jag måste genom den här skiten för att se solen gå upp där borta. Och den drivkraften kan vara säkert jobbig om man kommer nära en människa som har den ordet starkt, men den är som en naturkraft verkligen. Den är otroligt stark och den är otroligt målinriktad och den är fantastisk på många sätt. Och jag tycker mycket om sådana människor som drivs, men som ändå, och det tror jag är lika viktigt, som i den här jakten och som i den här passionen inte går till övers, inte blir arrogant. Arrogant kan man bli om man blir med ett leende, du vet, som The Mission, du vet, depprocksbandet Wayne Hussey som står och äger hela världen med ett leende. Att man kombinerar storslagenhet med pojkdrömmen på något sätt. Det tycker jag Martin Åslund gör väldigt bra. Han kombinerar liksom lekfullheten med sitt oerhörda driv och sitt kunnande och sådär. Och det gör säkert att många kan uppfatta honom som rätt bufflig eller, du vet, stockholmsk eller dryg och så. Men det är han inte. Och är han det så är han åtminstone inte bara det. Och det hoppas jag kan framgå i det här samtalet. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Tack till Frejs Hotel igen. Tack till Cyklande Rörmokaren den här veckan. Tack till Oddsparen. Tack till Betthard. Ta hand om er. Och så håller vi alla tummar vi har för Roma i veckan här, va? Forza Roma.
Det tar mer och mer av min tid, och det är ju en rätt intressant fastighetsmarknad i Sverige just nu. Och i världen finns det också möjligheter, men vi håller oss än så länge mest i Sverige. För att just nu så jag menar, det är ju nu det roliga är liksom, att man inte vet vad som händer. Det var ju rätt lätt för 2 år sedan.
Men vad gör du?
Jag köper mark, fastigheter, okay. Utvecklar.
På ett legalt sätt ska du säga.
Ja, absolut.
Vad tvekar du?
Nej, jag
jobbar med en annan som jobbar med fastigheter i ett annat samma, och det är luriga grejer.
Ja, det är väldigt, alltså jag blev mest förvånad över frågan. Vad är det lite, ställer han verkligen frågan till mig om att jag gör det legalt eller illegalt?
Ja, men det är ju gränsland.
Du är från Göteborg i och för sig, så att Göteborg
så har det med något att göra.
Det finns en historia där om
det har du rätt i. Ja. Okay. Ja, men det är skönt.
Vänskapskorruptionens hemstad.
Ja, fast alltså,
nej, jag skojar ju lite.
När det gäller vänskapsgrejer, alltså det, allting som är lite så här halvskumt behöver inte vara illegalt.
Nej.
Men det ligger i rå, en del av de här grejerna som kan ju ligga i gränslandet.
Ja, nej, det är absolut inte. Det här ligger så långt åt.
Ah, okay. Okay. Ja, men då var det ursäkt att reagera på förhållandet.
Nej, och det är ungefär. Men sen så har jag ju ett agentbolag som vi har drivit lite med en annan god vän i många år. Som liksom gör lite på sidan av.
Vad är det för något?
Nej, men tanken är ju att hålla på med koppla ihop rättigheter, alltså trovärdighet i form av marknadsbyrå, kanske.
Ja.
Och med hitta bra kreativ idé, en bra produktion. Jag är ju en
i media eller?
Ja, det blir ju allt blir media liksom. Det blir ju mer, alltså medieköp.
Men vad jobbar du med för personer då, försöker putsa varumärken?
Ja, men det har ju varit, jag jobbar ju inte aktivt i det här, utan jag är ju då någon som har kommit med en idé och sen så.
Fan, det låter som något man skulle behöva ha hjälp med.
Absolut. Och tänkte jag ta efter det.
Ja, okej. Okay. Ja, vi tar den sen.
Ja. Ja, okay. Nej, men det är också, men sen så jobbar jag med olika konsultuppdrag inom TV. Där är nu mer nästan bara uteslutande jobb för Viasat.
Ja.
Men där det var tidigare även vet, mindre tränare uppdrag, väldigt få sådana, men det är någon föreläsning, något scouting, förfrågning och så vidare.
Ah.
Men numera är det nästan bara, jag hinner inte mer just nu.
Ah.
Mitt långsiktiga mål är ju att att jobba med bara saker jag tycker om lite mindre. För jag jobbar ju i princip bara med saker jag tycker om nu, men jag jobbar lite för mycket. Lite mindre, jag skulle vilja ha tid, alltså jag skulle vilja åka se Europa League-finalen, jag skulle vilja se Champions League-finalen, jag skulle vilja se två Champions League-semis.
Privat eller yrket?
Privat.
Ja, ah, okej.
Okay. Alltså privat är yrke. Det blir yrke, men jag skulle inte vilja åka dit och jobba och kommentera. Jag skulle vilja lite kolla och notera och lära mig.
Ah, okay.
Använda det på annat sätt. Det är alltid ett yrke liksom.
Ja.
Fast vad det går ihop, eftersom det är min lång, alltså det är precis som det är för dig liksom, en passion att kolla fotboll.
Ja.
Även om vi kollar på olika sätt, så är det fortfarande samma slags passion du kommer ifrån.
Men du kan ju mycket mer om sånt än vad jag kan. För jag kan andra grejer.
Jo, men jag säger inte att det ena alltså det ena är bättre än andra. Det är olika sätt.
Men det går olika perioder också när medialt, bara innan vi kommer in mer konkret på fotboll. Mm. Alltså för, precis som du säger, för några år sedan var det populärt om att prata om hur soligt det är på en piazza i Rom och vad en espresso kostar och att det är skönt och mysigt att gå och käka pasta och sådana grejer.
Mm.
Nu är det ju, om du kollar Simons nysatsningar med alla procentuellt och målchanser, och det är mer hard fact som gäller nu. Hard fact är skitballt nu.
Mm.
Känslomässiga utflumningar om hur fantastiskt det är totalt värdelöst.
Ja, men jag tror att det finns olika, det är det här som jag tycker T4 gick bort sig förut. Alltså runt en match så ska det vara hard fact, men man ska göra den andra biten också. Det finns ju alltid utrymme för.
Sen kan jag alla med, för fotboll är ju både och.
Exakt, ja, men i alla fall livet är ju både och. Alltså ytterst fotboll är ju den största kulturuttrycken vi har efter musik. Läsa kanske, jag har ingen aning nu, men musik är ju största såklart.
Det är underbart att höra att du säger att fotboll är en kulturyttring. Det är den här passionen driver jag med. Jag försöker få folk framförallt i kulturvärlden att haja det.
Ja, men absolut, det är ju en intressant frågeställning. Jag har inte liksom suttit och tagit tid med, men räkna hur mycket vi subventionerar varje besök på Dramaten till exempel.
Exakt.
Och det är för en liten elit i Sveriges samhälle som går på det där.
Jag är väldigt sunkig elit just nu.
Ja, det kan jag också. Jag satt och lyssnade på radion. Jag letade parkering här i en kvart.
Ja.
Här runt omkring, fel på Kälslund.
Ja, vi sitter på Hotel Freys.
Ja, det ligger ju mitt i city.
Ja, det gör det faktiskt.
Alltså, nära till allt.
Ja.
Parkering är kanske inte den lättaste. Bor man här så ska man antingen ha råd med garage eller så ska man åka kommunalt.
Ja, det är inte så många som bor just här, för det är mest hotell och kontor.
Ja, men jag tänkte att man bor på hotellet.
Ja, okej. Okay. Ja, det har man inte råd med heller om man inte sponsrar. Men vad hörde du på radion om akademin?
Nej, men just akademin. Ja. Det är ju faktiskt...
Den är större. Och det är aldrig någon som säger
man
till
någon... Man blir deppig när man hör
det. Nej, jag blir bara glad. Jag bara skicka ut. För fan, skölj rent i den skiten.
Ja, men alltså små
du är inne med en bulldozer och bara gör
det. Nej, absolut. Men nu är inte jag lika radikal som nu, men...
Men du mer tycker så egentligen.
Ja, men jag tycker bara jag blir deprimerad över hur liksom små människor är liksom. Jag blir ledsen när jag inte.
Men det vidrör ju att de har patent på, anser att de har patent på vad litteratur är och så vidare. Men
det drabbar ju inte mig. Jag förstår att det är
nej, men som författare så blir man ju liksom. Men och det är ju inte så att du säger, det är ju aldrig någon som säger till de blåriga tanterna i pausen vid champagneglasen att ja, det här är ju en fin upplevelse där Christer Henriksson står och spottar och du vet på scen, men det är inte riktig kultur.
Men
det får man ju alltid göra när det gäller fotboll.
Ja, exakt. Och framförallt tycker jag det intressanta i det här sammanhanget är ju alla vi andra i Sverige, alla vi 10 miljoner är vi idag, vi betalar en del av skatten till att de där blåhåriga tanterna ska få gå och se någonting som sägs av fint.
Ja.
Och det tycker jag är ju liksom bidrag från staten borde ju gå ifrån, fokuseras på okej, välmående, hälsa, sport borde ha mer.
Ja.
Sen volym på alltså, vad folk verkligen håller på med, fotboll borde ha mycket mer.
Ja.
Alltså, vi är ju
det fotboll... finns ju knappt planer att träna istället.
Till exempel, alltså, lägg en del av de pengarna. Och alla de här bitarna är ju alltså, integrationsfrågor. Ledsen, det är en rätt dålig integration på Dramaten. Det är rätt mycket bättre än på en fotbollsplan ute i förorten liksom.
Ja,
och den skatte, alltså, jag ser framför mig att det kommer över tid så kommer det omöjligt, alltså, de kan inte ha de subventionerna gentemot antalet besökare. Det är ju helt, och det är inte, att inte folk reagerar mer på det är ju helt otroligt. Svenska Akademin ska vi säga är ju inte statligt
finansierad. Nej, det är en annan grej.
Det har de faktiskt ett annat utrymme.
Det är ju en bastuklubb på ett annat sätt.
Ja,
men jag tänkte att vi ska komma in på Champions League lite. Är det här en utav de bättre upplagorna, eller hur ser du på den, du som följer den noga? Vi har ju fyra lag i semi. Då, det är Roma, Real Madrid, Liverpool och Bayern från de stora fyra, de gamla stora fyra länderna. Hur tänker du om ni jämför med tidigare uppgångar?
Jag tycker ju absolut, alltså, den är ju inte kanske bättre nödvändigtvis för att spelet har varit bättre. Mm. Den har varit bättre därför att det har varit mer öppna matcher. Mm. Den är bättre därför att det vi, jag och många andra befarade att det blev en elit som drog ifrån. Mm. Så har marginalnyttan fallit lite på att Real Madrid har 5 miljarder eller 6 miljarder i omsättning eller Barcelona. Marginalnyttan på den här extra miljarden.
Nej, marginalnytta för något.
Ja, men om du får en krona extra.
Ja, det kan man.
Eller så bra exempel man vill läsa i skolan då.
Ja,
om du har käkat en pizza så tycker du det är svingott.
Ja.
Ja, men för varje pizza extra du käkar så tycker du att det är mindre och mindre gott. Till slut blir det negativt. Så du mår ju typ illa när du äter mer.
Ja, direkt.
Ja, då faller, alltså, när du börjar när du är hungrig, då är det så himla gott.
Ja.
Då är marginalnyttan väldigt stor. För varje pizza du äter blir, faller ju liksom nyttan av varje extra pizza. Och så är det med pengarna också.
Ah, okay.
Har du 5 miljarder så varje, upp till 4 miljarder så är nyttan av pengar väldigt noggrann. Sen så 5 miljarder, det blir aldrig negativt för extra pengar. Men till slut så kanske med extra pengarna blir den skillnaden av du kan köpa in i kvalitet eller omsätta på nya tränare. Det är liksom, du får inte så mycket extra från den extra kronan, den extra miljarden.
Okay.
Och då blir, och när de andra då växer med en miljard närmare och har samma avstånd, då kommer de mycket närmare kvalitet. Uh-huh. Då marginalen faller på.
Men du som har koll på Barcelona särskilt, vad är prislappen på laget om man jämför Barcelona och Roma? Roma är ju inget billigt liksom sladdrigt lag.
Men nej, men alltså Roma är ju den stora skrällen. Alltså jag kunde ju se att Liverpool skulle slå ut City. Det hade jag ju bettat på liksom. Mm. Därför att då handlar inte om att Liverpool bättre än City, det handlar om att Liverpool passade City väldigt bra. Och jag har ju till de här som tycker att Barcelona inte är så bra.
Mm.
Jag tycker inte att han har, jag tycker ju mer Valverde har blivit, desto räddare och sämre har blivit. Det var så väldigt bra i början när han kom in.
Mm.
Men sen tycker jag ju, och har sagt i många år, att jag tycker att det är många spelare i Barcelona som inte är så bra egentligen.
Mm.
Utan det är Messi.
Är det en halvtaskig anrättning som de har kryddat bara med 2-3 bra?
Ja, alltså en halvtaskig är det ju inte. Det är fortfarande, men vi pratar om Barcelona på världsnivå, så är inte det, alltså Messi klär över mycket av det. Det går inte att jämföra med Real Madrid till exempel. Real Madrid har ju typ 8 spelare som går in i en gemensam 11. Barcelona har 3. Mm. Det är Messi, Suarez, Ter Stegen typ liksom. Och där så Barcelona är ju inte vad de har varit, tycker jag. Däremot är Messi bättre än vad han har varit. Så det har ju klätt över lite av den här liksom, sminkat över lite av det här. Och när han inte är bra, då blir, för det var han inte mot Roma.
Men var han dålig eller gjorde Roma honom dålig? Gjorde Roma honom?
Men det är klart alltid en kombination av båda. Men liksom, det spelar ingen roll. Om kontentan är Messi inte är bra, då fick du värdet på det övriga laget.
Ja.
Men och tränar. Och då fick du det där.
Ja.
För det, alltså, 3-0 var inte orättvist på något sätt.
Nej.
Alltså det var ju närmare 4-5-0 än vad det var 3-1.
Ja,
och första mötet var inte 4-1. Barcelona kunde ha vunnit med 2-3-1 om man haft flyt. Kanske det hade blivit oavgjort om man haft oflyt.
Ja.
Så det var en mycket jämnare match. Jag hävdar ju att Barcelona, det här var det värsta jag har sett Barcelona göra på 30 år. Som jag minns, för innan det minns jag knappt vad liksom hände. 35 år kanske mer då. Därför att Barcelona har absolut fallit med större siffror i dubbelmöte.
Vi hade ju något som du nämnde innan, vi drog igång Bayern där.
Ja, men till exempel. Men då var det ett underläge man jagade. Och när man jagar i Barcelona, likt City med Guardiola, likt Guardiola, alltså den typen av fotboll är väldigt, den är väldigt risktagande.
Ja.
Så möter man ett lag som klarar att hantera deras press och ställa om, så kan Barcelona för, alltså, så har det alltid varit i stort sett, då faller de ganska hårt.
Ja.
Men det är en annan typ av förlust. Jag menar, och förlora mot Inter som parkerar bussen och gör det väldigt bra där bak, det är också en annan typ av förlust.
Ja.
Jag har aldrig varit med om Barcelona
2010 då.
Ja, exakt. Vunnit med 4-1 i första mötet orättvist, så det var ju inte 4-1, alltså, så bra var de ju inte. Och har det med sig i en annan match och ändå förlora mot lag som är då, för det är ändå, Roma är bra, men de är ändå nivån under. De är inte där än. Roma kan ju, alltså Roma är från en huvudstad i ett stort fotbollsland. Roma borde ju över tid kunna bli ett lag för topp 10 i Europa varenda år liksom.
Ja, men de är inte där än.
Nej, de är inte där.
Nej,
men så därför så är det fallet extremt stort liksom.
Ja, ja.
Men om vi pratar tillbaka till Champions League, så skulle jag säga att jag tycker att det är glädjande att se att den här marginalen på de extra pengarna, den är avtagande.
Ja.
Säga, det finns, jag ser framför mig om det här fortsätter nu, att vi kommer ha ännu jämnare så kvartsfinaler och till och med åttondelsfinaler. För det kommer bli ännu fler lag. Det blir verkligen en tävling på riktigt. Om det här får fortsätta.
För det är en skön utveckling.
Absolut, men nu har vi den andra sidan av det.
Ja.
Då kommer några av de här storklubbarna kommer ju känna att, vänta nu, får inte vi vara med och spela semifinaler och våra varumärken. Då kommer ju de börja trycka på för annat liksom. Så det blir intressant att följa.
Mm.
Och i slutändan så sitter ju UEFA och äger någonting som inte är någonting. Jag menar, utan klubbarna så är inte Champions League värd ett skit.
Ja, fast där är vi inte riktigt än ändå.
Nej, men den balansen kommer alltid finnas där. Och den här säsongen har ju då Barcelona, Real Madrid, inte Milan, Juventus, kanske PSG, Bayern München, flera med engelska storklubbarna. Engelska storklubbarna är ju en bättre sits rätt generellt för att Premier League omsätter så mycket, så är det en bra konkurrent ändå. Men för, om de gaddar ihop sig, för just nu sitter ju de och ger en del av sina intäkter till UEFA, som fördelar det till många lag. Det är ju bra för dem.
Okay.
Men de sitter ju, de facto genererar de ju stor.
Men om det kommer till pengar till lag som sen går upp och slår de här större lagen.
Och det är den här jävla balansen som man måste, och det tycker jag man ska ha lite respekt för att någonstans så har ju klubban ändå accepterat att ge bort en del av sina omsättning. För att totalt sett så blir alla rikare och det är bättre för Champions League. Men om de skruvar för mycket för bort från storklubbarna, om de tar sin verksamhet, gör en egen liga som de själva äger och säljer rättigheterna för, då tar ju de alla intäkter.
Tror du att det här ligger i en nära framtid det du pratar om nu?
Jag tror aldrig det sker, men jag tror att det är en evig balansgång man måste ha med sig när det liksom, de här förändringarna sker. Att man måste förstå att liksom, men det är likadant i allsvenskan i Sverige. Jag menar, intäkterna genereras ju av större del, om man tittar på klubbintresset, från de stora klubbarna. AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö FF, IFK Göteborg främst. Liksom. Det är de stora. Men allsvenska, de fem i sig kan inte bilda en egen liga, för det skulle inte vara intressant nog för övriga Sverige. Så i Sverige har vi inte den risken på samma sätt. Men de fem delar ju de facto med sig av sina intäkter lite mer till de andra. För att alla ska chans till. Alltså, det är den balansen man alltid håller.
Ja. Men det där, för Champions League då, det är ju en grej som går varje år. Liksom, den pågår egentligen hela tiden med ett kort avbrott på sommaren där. Men har hållit standard nu under 20 års tid drygt. Tror du att, och jag har inte tänkt på det på det sättet som du säger nu. Finns det en risk att liksom varumärket Champions League, eller hur stort det är, att det tappar i värde?
Nej, alltså frågan är vem som kommer äga varumärket däremot. För nu äger UEFA det. För det är ju en europeisk företeelse. Alltså det är väl rimligt att tro att man kommer lägga någon final i Tokyo. Någon final i, och
liksom, bredda det lite.
Och det finns ju en sida där. Då finns det de konservativa liksom nationella som tycker att vänta, europeisk fotboll ska spela i Europa. Och jag köper ett visst del av det argumentet. Men jag har ju inte de här som tycker, vadå, jag tycker att fler ska få se världsfotboll. Varför ska vi ha Europa ha, alltså, varför ska jag som bor i Europa kunna åka och kolla världsfotboll överallt? Så bor det någon i Asien som värnar vid världsfotboll, ja men flytta till Europa, säger någon. Men jag tycker någonstans att, ja men vadå, det är ju rimligt på något sätt. En del av mig tycker att det, en Champions League i framtiden ska vara en världsklubb i Tokyo, en i Peking, en i Mumbai, en i Rio de Janeiro, eller fler i Rio de Janeiro förmodligen blir det ju. På en så här, för att någonstans så jag är ju för, och vi går mot en sån utveckling. Mm.
Men gör vi det då? För jag kommer ihåg för 10-15 år sedan, då skickade ju, när Italien och Serie A låg lite högre upp på rankingen, då skickade ofta sina såna här interna cupfinaler ut till såna här konstiga länder. Men alltså andra delar av
världen.
Men det verkar som att de har mattats av, det har inte blivit någon explosion direkt.
Och anledningen till att det liksom någonstans inte drivs åt det hållet är ju att liksom, där har ju storklubbarna i Europa och UEFA gemensam sak. UEFA vill absolut inte att det ska ske, för då är ju FIFA som kommer äga den rättigheten.
Ja, just det.
Ja. Okay. Och storklubbarna i Europa tror jag ändå att det finns ju några av dem som kan driva det och ligga på för det. Typ Barcelona, Real Madrid, Manchester United. De varumärken är så stora världen över. Bayern München.
Men de har ju fans resten av
världen. Exakt. Och där kanske då pratar vi något lag som ligger precis under som
Roma till exempel.
De klubbarna, Shakhtar skulle ju få väldigt svårt i den konkurrensen vara med. För då skulle ju finnas pengar nog för Delhi har ett lag som är större. Mm. Men jag säger inte att jag är för det. Jag bara säger, en del av mig tycker att det är tilltalande att man ska kunna se världsfotboll i alla delar av världen. Liksom. Mm. Fotboll som helhet skulle säkert tjäna på det. Jag tror ju, till skillnad från, jag ska inte säga för många tror det, men jag tror ju att vi bara ser början på prislappar på spel. Alltså, det är ju rimligt. 200 miljoner kineser, jag vet inte sant, men en siffra som det slängs med i alla fall, har fotboll på schemat i Kina. Alltså, du vet, alltså, det är ändå typ 2 miljarder kineser, eller asiater förlåt, som ska in och spela fotboll i framtiden. Och de kommer bli bättre på det. När välståndet ökar, vilket den gör ju på världsnivå i Brasilien, Argentina, så kommer de kunna behålla spelarna. Alltså,
Sven-Göran Eriksson träffade i höstas för en grej. Det var det, va? Slutet förra året, 2017. Han sa då att Kina kommer bli ett av världens bästa fotbollsländer. Jag tror att han sa det inom max 10 år. Det är väldigt tajt.
Jag har ju mött Kinas A-landslag i fotboll. Jag har varit i Kina på träning, alltså spelat fotboll. Och kan ju konstatera att den tekniska nivån är ingen fel på. Den är bättre än den svenska alla gånger. De är redan långt för oss.
Men när
där
mötte du då?
2001 mötte jag dem. Mm. Som var där 2009. 2008.
Och som spelare eller?
Ja, och spelade med ett lag.
Ja, ah, okej. Okay.
Men jag säger bara att
har du koll på utvecklingen nu då?
Nej, men det, alltså jag bara, om den kvaliteten redan fanns det 2001 redan fanns det, 2008 var den ännu, alltså jag insåg ju bara att den tekniska nivån fanns där. Mm. Vi körde ju över dem med Sveriges landslag fast det var sämre tekniskt. Varför gjorde du det för? Jo, för att vi spelade fotboll med mening. Mm. De spelade possession på egen plan halva liksom. Mm. När vi insåg att de inte liksom attackerade oss bakom, då ställde vi vår press upp i det straffområdet istället. Spelade där istället. Ja, vann bollen så hade vi avslut nästan. Mm. Jag tror att vi vann med 4-0 liksom i den andra matchen för att vi hade lärt oss att de spelade ändå inte bakom oss. Så fort man sätter press på dem spelar de hem. Och så fortsatte de så och klev man upp så då hade de ju panik och då skickade de dem och då vann det. Så. Ja. Men poängen var i alla fall att de är ju tekniskt sett redan där.
Ja. Nu har de ju haft Lippi, de har haft Svennis, ja, de har Cannavaro.
Ja, Cannavaro är lite intressantare då. Jag tror att Lippi är viss mån, men det, man ska också ha, alltså Svennis är ju inte en taktisk geni om man jämför med dagens tränare. Liksom. Ja. Och det är väl lite problemet, de måste ju få dit en Guardiola, en Sarri, någon som, och då skulle egentligen behöva in det kanske för skola för att alla tränare för 12-15-åringar så att man liksom får sätter den i toppen. Mm. Så får du ett lag eller 10, 20, 30 spelare max över två år som lär sig. Mm. Sätter de den längre ner så får du bredden, då blir det tar längre tid att få en bättre spets, men den spetsen den kommer bli bättre liksom. Mm. Så det är väl det de borde göra, men jag förstår Svennis, jag liksom statskapitalisterna där i Kina, de har ju pengar. Mm. Min sagt
så det är att de är så många också.
Ja, men exakt, tack vare det har de pengar. Och då, eftersom de inte behöver höja välståndet på människor i en demokrati som vi behöver göra, så kan ju de liksom hålla
en politiskt formulerad mening faktiskt.
Ja, ja, men jag är ju absolut för demokrati va.
Ja, det är riktigt. Mm. Jag måste ställa den frågan.
Nej, man vet aldrig. Jag ställer alla andra skämtar
frågor. Jag försöker. Mm. Jag måste bli lite mer granskande än Ragnar Dahlberg. Det är mycket Ragnar Dahlberg, men jag vill att han ska trivas. Jag börjar med Studio Allsvenskan nu. Då har vi mycket sportchefer och stora, alltså du vet, de största sportcheferna i Sverige. Jag har ju varit där och vi smsar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag är ju köpt direkt liksom. Ja. Du vet direkt, Björn Westen skickar ett skönt som jag lyckas till i Roma. Så, åh kolla, så jag har med och skickar Roma-bilder. Så de köper ju mig direkt, så jag måste jobba på den. Men en grej jag tänkt på när det gäller dig. Du kom ju från en familj med en då känd fotbollsspelande pappa. Sen blev du själv en känd fotbollsspelare. Och nu är du då en känd fotbollsspelare. Och är pappa och har barn. Så, alltså, och du har en son som spelar i BP bland annat.
Två söner
som spelar i BP. Mm. Och som går då i liksom pappas fotspår typ. Tänker du på det, den här liksom, att du själv kommer
successionsordning
från... Ja, exakt, tack.
Det är klart att det här, vi ska också tillägga till då att min farbror Anders också spelat allsvenskan i AIK, och min lillebror och min kusin Marcus, min kusin Mattias har ju varit alltså med och spelat B-lagsmatch i AIK, nära A-truppen i AIK, eller nära, men har varit
Så det finns runt omkring hela familjen.
Så vi absolut en så här, och med det tänker man alltid att det vore ju mäktigt att bli. Jag tror ingen AIK-släkt haft fyra samma släkt i ett A-laget spelat.
Nej. Har du men, kollat upp det?
Ja, men jag var någon som berättade det för någon, att det var, vi var några familjer som hade tre liksom. Ja. Borgqvist för man hade tre också.
Ja, okej.
Okay. Ja, som jag spelat med och mot.
Ja.
Va?
Vad
han? Ja, jag gillade honom. Ja. Alltså, fotbollsspelare är tillräckligt funktionell, men framförallt gillade jag hans attityd. Liksom. Ja. Det var så spelare man som gjorde alla andra bättre på träning. Och sånt. Sånt som att det var jobbigt när man var 17-18 och någon gnällde för att man passningar och smällde på om man dribblade för mycket. Eller insåg man när man var 20-25 eller 25.
Man lärde sig en hårda väg.
Ja, men, ja absolut. Ja. Man lärde sig att fan, de här typerna gjorde att jag blev bättre och att vi är bättre som grupp. Ja. Att ha snälla killar som inte... Det är därför också jag kan bli lite allergisk när folk säger när Zlatan står och gestikulerar så där liksom. Okej, han är ju lite i andra änden kanske. Ja. Där kravställningen är så stor att man inte alla kanske, men du behöver de här som ställer krav. Det är extremt viktigt. Ja. Utan kravställning kan aldrig liksom växa. Är det för mycket snälla killar i ett lag så blir det inget bra liksom. Ja. Du behöver svinen liksom.
Ja. Men alltså,
men tillbaka till det.
Ja, pappa, kände du att du var liksom sökte den? För jag har ju själv en son nu, han är lite yngre än dina, dina tror jag, han är 9 nu. Men jag märker ju hur de söker liksom uppskattning inom områden där man själv då är i. Och det gäller ju att plussa det där samtidigt. Alltså, får du ihop det? Tänker du på det någonting?
Alltså, jag skulle ljuga mig inte liksom ändå, men båda barnen har de är ändå små nog inte lyssnar på det här. Men att jag jobbar ju aktivt för deras fotbollsintresse, absolut. Ja. Belöna det på ett sätt som jag vill och sådär.
Men är du hård liksom?
Nej, men det handlar inte om att de ska spela här. Det handlar om deras intresse. För jag vill ju, alltså det första målet att de håller på med fotboll, det är att de ska hålla på med lagsport. För jag förordar lagsport. Jag vill ha lagsportsbarn.
Du är ingen tenniskille eller?
Absolut inte. Nej. Ingen singelidrott. Lagsport ska de hålla på med. Det andra är att de ska röra på sig. Så skulle de vägra lagsport, då skulle jag sätta dem i singelidrott. Men det gör de ju inte. De måste ju röra på sig. Det tredje är att de ska hålla sig under skit. Det vill säga att de ska hålla på så länge som möjligt. Därför att har en match en lördag, så är jag fan mindre benägen att hitta på skit som en fredag när det är 14-15.
Så du har en strategisk uppfostrande plan i det?
Absolut, i den aspekten har jag absolut det. Och det fjärde viktiga med det här, det är att de ska ha, jag vill väldigt gärna att de har fotboll som intresse när de blir vuxna. Jag vill kunna åka med dem och känna att de också vill. Jag skulle ska säga att ja, men vi åker till Rom och kollar Roma i Lazio. Och de bara, ja, åker till Rom är väl trevligt. Jag kan ju hjälpa pappa och kolla fotboll. Men jag vill gärna att de ska vara så här, ja, vad kul att kolla för Roma Lazio. Kan vi inte åka till Marseille och kolla Marseille Lyon? Eller kan vi åka, jag vill gärna att de ska ha den form av intresse.
Okay.
Det är ju en lite egoistisk synvinkel.
Ja, men det är ju, föräldraskap handlar ju delvis om egoism.
Absolut, absolut, det är den största egoistiska yttringen. Alltså, du får ingen större kick på ditt ego än barn. Så. Fast det är också väldigt bra för ditt ego. För du får ju sätta saker i perspektiv på ett annat sätt.
Ja, och du gör saker och ting för dem och inte för dig själv. Så det är en
absolut
balans. Liksom.
Och det ska man komma ihåg när man är då träffar... För min bild är att föräldrar i genomsnitt är dumma huvudet. Finns runt sina barn. Men det grundas ju egentligen i välvilja. Jag är föräldratränare i ett lag där det inte är en stor problem. Men jag ser ju andra lag.
Är du det?
Ja.
Okay. Men när du går och kollar på dina barn när de spelar. Är du den där som står och skriker? Kolla, där står han Åslund och Gorman på sina barn.
Nej,
alltså jag kan alla säga jag, det, men några måste ju göra det.
Absolut, jag kan nämna off the record en del fotbollsspelare jag spelat som faktiskt tycker jag beter sig skit. Okay. När jag ser de sådana spelare. Däremot har jag ett problem med att en av mina son hans attityd, och det kan jag stå och ropa på att lugna ner eller fokus så där. Det kan jag. Men nej, det är absolut inte. Så att, och jag lägger min tid i träning sådana grejer, och jag råkar vara föräldratränare är ju mest för att någon måste ju vara det när alla andra föräldrar vet att man spelar fotboll, ingen vill vara.
Så men blir du sådär, kan du leka du vet, Gattuso och sånt där en söndag när du ska upp, att fan nu ska jag gå och träna, men det är egentligen situationen bara ungdoms.
Nej,
är det något du skulle vilja göra på en större nivå?
Alltså jag skulle gärna träna ungdomar i åldern 15-18, absolut. Där man kan börja ställa krav och kan börja jobba på saker, eller man kan göra lite tidigare kan man ställa krav, men
när det kan du inte följa med dem upp dit i den åldern? Då är du där sen.
Alltså de är 9, så fan, det är långt kvar.
Är det BP eller?
Ja, det är BP.
Okej, men det är ändå de bästa i Sverige.
Nej, men det är BP Marcus är 30 lag varje årskull.
Ja.
Det är två lag som bäst i Sverige.
Jo, men då...
Sen är det 28 lag som är som
nej, men jag spelar Gotia Cup va?
Ja. Ja, för så mötte du ett av de här två toppen.
Ja, vi var ju bra. Mm. Vi var bra. Jag var inte så jävla bra, men vi var bra. Jag kom in som högerback där och bet någon gubbe i benet. Och, sådär, men, och då mötte vi BP. Och vi fick så 11-0 vända igång. Spänger vilka jävla årskullslag det var.
Nej, men då
men är inte alla 30 lag bra?
Nej, de andra 28 är vanliga. Alltså, förlåt, 28 så visste vi väl alltid några. Eftersom det är så många lag. Och föräldrar flyttar gärna sina barn när de är 9 år till lag som är bättre. Alltså jag orkar inte, vi går inte ens in på
det. Nej, okay, men, ja, nej.
Men så är det klart, okej, okay, du har tre lag till. Du har tre lag till där i den BP som är ganska bra, som förmodligen är bland de bättre i Stockholm. Men sen är de andra 25 lagen i varje årskull är ju vanliga kvarterslag med vanliga farsor som grillar en fredag eller ser turneringen man åker på som en sammanhållning liksom bara. Och sånt lag är det jag tror.
Ja, fast, ja, så du menar att många av de här BP-lagen är ungefär som Reimers, Holm.
Ja,
okay.
Ja, men det blir klart,
okay.
Det är 30 lag i varje årskull,
ja. Din relation till AIK då? Jag började skriva lite om svensk fotboll för bara några månader sedan egentligen. Så jag är ju helt ny in i allsvenskan. Nu har jag jobbat med det ett år som programledare och lärt mig och lyssna på folk som kan mycket. Du kan ju oändligt mycket mer om allsvenskan, jag är ju helt ny i det. Men det är jätteroligt för AIK väcker ju sjukt mycket känslor. Och jag visste det utifrån, men det är helt sjukt vad mycket känslor. Ja. Jag publicerade någon video, jag stod i AIK-tröja. Jag tyckte det var roligt, det var ju liksom som det var det sjukaste man kunde göra,
ja.
Du är ju AIK här, du har spelat AIK. Jag går och kollar på gamla YouTube-klipp inför den här intervjun, ja. Där du möter, om det är Djurgården och där, du står i spelargången och stampar och sånt där. Ja. Är det din relation till AIK nu?
Nej, det är bra, alltså, jag
vill du in och göra?
Nej, nu gör jag ingenting i AIK.
Men vill du, fråga? Ja, det vill du.
Tids nog vill jag det. Men jag vet ju också, alltså vi kan gå tillbaka och avsluta bara med successionsordningen.
Ja.
Så här, det hade ju varit drömmen såklart om någon av mina söner spelade A-laget i AIK.
Ja.
Men jag hävdar ju och säger att jag ändå till mina barn hela tiden poängterar att satsar precis lika mycket på skolan som du satsar på din fotboll. Därför att skolan ger garantier. Fotbollen är fortfarande nålsögad, extremt få liksom, kan tjäna pengar på.
Ja.
Jag menar, har du toppbetyg i skolan, då är du garanterad ett och liksom sköter din utbildning, då är du garanterad att ha ett drägligt bra liv liksom.
Ja.
Och så det jag vill bara säga är att för mig är fortfarande så här, det är så långt kvar att alltså, vet, det är så liten del som lyckas med det, så många som vill.
Ja.
Så även om du har jättetalang och jobbar hårt, så är det inte säkert lyckas. Men i skolan är det. Har du talang och jobbar hårt, så kommer du lyckas.
Ja.
Så fokus måste ändå vara att de går. Och jag är ju ett akademikerbarn själv. Jag gillar skolan,
ja.
Jag ser framför mig om några år när jag har sålt av det mesta jag håller på med och kan 5-6 år så här,
ja.
Då tänker jag
ändå. Det är snart ändå.
Absolut.
Vad ska du göra då?
5-10 år max, ja. Nej, jag kommer jobba ändå. Jag gillar att jobba. Jag har inga problem med det. Men jag kommer förhoppningsvis ägna mer tid åt att jag skulle gärna läsa mer.
Ja.
Studera mig, jag tycker det är kul liksom.
Ja.
Men hade inte doktorera varit så tråkigt. För att det är så mycket, du måste presentera alla teser och allting. Det är så mycket metod för, ja, att komma till liksom. Jag är ju bara intresserad av själva liksom.
Men det finns säkert sådana,
ja.
Jo, men du och AIK frågar jag ju. Vad vill du in i AIK göra? Förutom att du
vill... Nej, men jag vet inte vad exakt. Jag har ju några idéer vad jag skulle vilja göra AIK. Men sen vet inte ens om det är möjligt. Jag skulle gärna jobba med 15-18-åriga. Jobba bakom en första tränare. Jag vill inte bli första tränare.
Mm.
Jag bara gärna bakom med liksom detaljer i spelet och taktiska biten.
På ett Henrik Rydström-aktigt sätt eller?
Jag kan inte ens roll.
Okay.
Men
kan du ringa Björn Westerholm och säga tjena, ska vi inte ordna något så jag kan göra någonting?
Jag kan absolut ringa Björn Westerholm och ställa frågan. Men alltså, sen är det ju så här, AIK är så pass stort och så pass professionellt så att, alltså, de tar inte in vilken tjomme som helst. Man måste ändå bevisa sitt värde.
Nej, men de har ändå en familjekänsla som gör att de har ju en de ser ju till sina spelare som borde varit där. Men du har ju varit där.
Absolut.
Och
men där, det är en sak som jag har, det syftar inte på att jag vill inte jobba AIK nu. Därför att jag vet också vilket pris det är på andra sidan i form av inte tid med barnen, familj och såna grejer. Och det är liksom, jag har ju sett min far göra det.
Mm.
Min far var tränare för att kunna gick i högstadieskolan. Det var inte svinkul att gå högstadiet.
Han var farlagen då?
Ja. Det var inte svinkul att gå i skolan en dag när niorna var, ja, AIK i nian var förbannade för att AIK hade förlorat och deras tränarens son gick sjuan liksom.
Så, nej,
den biten vill jag inte utstå med en barn för.
Mm.
Och de ska vara vuxna innan jag har något sånt publikt engagemang i AIK.
Mm.
Och sen vet jag också att det tar så otroligt mycket tid. Och just nu har jag inte den tiden. Det är väldigt, väldigt mycket viktigare för mig, mina barn, min familjs fortlevnad. Eller fortlevnad också, men liksom framtida liv, att jag fortsätter göra det jag gör nu.
Okay. Tjäna pengar, tack.
Ja, och jobba med saker som liksom, jag har tid över till familjen liksom.
Men
för att återgå till det så jag skulle, på något sätt har jag alltid sagt att jag kommer så här, jag kommer stå till förfogande för AIK och jobba. Sen vet inte jag, för det är trots allt så att liksom, även om jag har en bra bakgrund och jag tror att jag skulle vara en bra tränare, så det vet man ju inte. Det är ju trots allt en annan sak att sitta. Det är mycket, väldigt mycket enklare att sitta i tv och se felen och berätta vad som borde göras rätt. Men sen kommer det svåra i allt det där. Det är att utbilda dina spelare, din grupp, och få dem att göra rätt. Det är ju själva nyckeln allting. Det är ju alltså,
personkemi också. Inte det underskattat.
Ja, men det är ju en del i det liksom. Det är, alltså, att få folk att göra rätt är ju att ge dem rätta instruktioner, läsa av människor rätt, för du kan inte ge samma instruktion till honom som till honom, till dig, till mig. Nu kanske inte spreaden är lika stor i ett lag som det är mellan dig och mig i liksom i personligt. Eftersom vi är typ egentligen mer lika på många andra sätt än vad många spelar med.
Ja. Jag tror att vi är mer lika än vad både vi och många andra tror, men det kan vi
ta. Ja, men det håller jag med om. Jag menar att det är en väldigt, det är en homogen tävlingsmiljö. Folk är vana att man kan skrika på folk liksom. Det är ingen som kommer säga att och taskar du eller. Det är inte att du gör det, men
det har definitivt hänt.
Ja, men ute i arbetslivet till exempel så kan du inte, du skulle aldrig kunna vara ledare som du tränar för lag, kan du inte vara ledare på ett företag. Då skulle ju folk liksom ta illa upp.
Har du det i dig, tror du, tränaren? Det är det jag undrar. Har du det där inne? Och det
jag har ju i mig att analysera.
Ja, men det kan du. Och det vet alla. Det är jävligt bra på. Men det finns ju andra bitarna.
Och jag har ju i mig att jag tänker hur liksom, träningen skulle se ut för att jag skulle vilja uppnå det här. Men det är fortfarande en fråga om, vilket är helt oprövat för min del. Hur bra är jag de facto på form att förstå det här? Jag menar, jag kan ju prata så att jag förstår, och en del akademiker förstår i tv, men det är inte det du ska lära. Du ska lära en brokig skara spelare, inte att sitta och rita på en tavla. Du ska lära dem att göra på planen.
Först under träning och sen under match. Ja. Kommer du ihåg när Glenn Strömberg har jobbat på i över 20 år nu, eller 20 år i alla fall?
Fantastiskt.
Ja, det är otroligt bra. Men jag kommer ihåg i början när han hade sin, han är ju på toppen jämt, men när han kom upp där för runt 2000, han började 97 där man har för-VM, tror jag det var.
Ja. Började lite tidigare.
Jag kommer ihåg i starten 97 när Carlos skruvar in en sjuk frispark i något för-VM.
Ja, just det, i Frankrike.
Ja. Men då snackades det om du vet.
Det var sista gången jag tyckte Confed var viktig. Eller
jag tror inte att den hette det då.
Nej, men det
var något annat då. Den var roligare då.
Ja, men då trodde man ju fortfarande att för-VM, att de som var bra där skulle vara bra i VM. Så man insåg att de som var bra i för-VM är ofta dåliga i VM.
Ja, det är inte. Men då snackades det om att han, du vet, han kan säga mycket fotboll, han ska bli förbundskapten och såna grejer. Sen har ju det är helt upp bort. Tror du det är kört för honom?
Jag absolut.
Ja, och det är det jag menar med dig också nu. Nu har inte du kört så länge, men du har ändå hållit på i 10 år snart.
Alltså,
men det är andra sidan av fotbollen, menar jag.
Ja, alltså, för det är det nästa grej då. Det finns ett bäst före datum för alla som håller på med fotboll. För att någonstans, fotbollen utvecklas ju kontinuerligt hela tiden. Och det är därför också, även om jag tror att jag är väldigt bra på att tillmar det nya. Jag tittar väldigt mycket nya. Jag läser rön, jag tittar på fotbollsträningar och träning. Jag tycker att det är liksom, och det skulle också bli mer tid. Jag skulle jättegärna vilja åka ner och kolla Sarri träna en vecka sådär, där man får det och sådär. Men man måste göra det, därför att alltså, det sätt jag tränar på, det är ju obsolet redan. Och ju längre ifrån du kommer in praktiska verklighet, för att jag...
Men kan du leva nära den praktiska verkligheten som vi sitter på Viasat med nu?
Absolut, men utan att ha spelat och utan att ha varit ute på planen så kan du aldrig, det går aldrig att ersätta. Det är så mycket saker som händer som jag har nytta av. Men värdet på de sakerna jag upplevt som spelare, det är det jag får säga. Den är avtagande liksom.
Ja, jag förstår.
Och jag klarar att jag kan rädda upp det genom att vara smart och förstå, prata med spelare, ställa rätt frågor. Och jag jobbar aktivt med det, men det är oundvikligt. Den kunskapen är obsolet. Och när den är obsolet så måste det kompenseras med annat. Du behöver inte ha spelat för att vara en bra tränare. Men då måste det kompenseras typ som Jan Andersson, med väldigt bra ledarskap. Och det tror inte att jag är ingen superledare. Jag är en okej ledare. Men jag har inte i mig det. Tänk på vänner som jobbar som chefer och berättar hur de pratar med medarbetare, hur de lyfter dem och så. Ibland bara känner sig bara, fan, ni orkar. Fattar de inte, så skit i dem. Det är min inställning liksom. Och därför är jag någonstans passar ganska bra som entreprenör och utan att anställa och jobba själv liksom. Det är för att, fan, fattar inte folk, då vill inte jag lägga tid på det, då vill jag gå vidare nästa. Och det är en ganska dålig egenskap med ledare trots allt.
Men det kanske kan funka som tränare.
Jag tror att det är ledare då, okay, absolut, men då måste jag ha med mig någon som jag läste Axéns intervju med Offside. Jag tycker att Axén har problem. Jag tycker inte han är skitvass i taktiska. Men Axén är ju verkligen, det sättet som de spelare pratar om honom, och när jag pratar med spelare om honom, så det ledarskapet han har verkar ju fan fantastiskt. En sån typ behöver jag ha med mig då. Då ska han vara första tränare och jobba med spelidé möjligtvis då. Därför att jag kan aldrig bli den typ av ledare som han är, för jag har inte den tålamodet med människor, tyvärr. Jag önskar att jag hade det, men jag har inte det.
Ja, men det är självinsikten då.
Absolut.
Man vågar och vill ta till sig någon annan. Ja. Du måste hinna med lite, ja. Du ska vidare, det är inte lång tid kvar. Jag har en timme på mig, jag har ju Martin deklarerat på ett tydligt sätt, så vi har 5 minuter kvar. Mm. Men din kort bara, din session i Italien som proffs. Var det en rolig stök eller bara kaos eller vad lärde du?
Nej, men det var en fantastisk tid. Jag hade ju
fallen varit, annan,
va? Jag var en livsupplevelse. Jag hade ju liksom varit skadad i princip i 5 av 6 senaste åren. Ja. Jag hade en karriär som i princip var slut. 2 år tidigare hade de sagt till mig att din karriär är slut liksom. Du kan få spela, men vi vet inte liksom vad mycket träning du tål. Så, så för mig var det bara, alltså, det var ett livsstilsval. Jag åkte dit ner med full vetskap om att jag kanske inte skulle få någonting av det jag stod i mitt kontrakt. Jag fick ungefär hälften. Jag hade anbud ekonomiskt som var bättre från Norge och Danmark, men jag kände bara att, vänta nu, jag kanske kan spela ett halvår till. Ett halvår vill jag i alla fall uppleva en annan kultur.
Hur gick du i de läkarprocessen om du hade oskadat?
Jo, men de köpte ju inte mig, jag kom gratis liksom.
Ah, okej.
Okay. Ja, så det var ju bara en kontraktsförhandling. Och...
Men hur var det att vara där då? Spelade du någonting?
Jag var där i 10 månader då. Och jag var skadad första 4. Så spelade de sista 6 liksom. Då spelade jag hyfsat ordinarie hela tiden. Jag låg lite efter med träning, så att när det blev tajt matchande så klarade inte kroppen riktigt så här. Jag hade otroligt roligt spel, men så tyckte jag bitvis att det var bättre än A-landslaget, för att spelförståelsen och en- och tvåtarspelet var otrolig.
Var det Serie B eller?
Serie B. Ja. Vi hade ganska bra lag den våren. Det var inte bara jag som kom. De låg ju sist när jag kom. Ja. Och de värvade. Och när jag hade börjat spela så hade det redan börjat vända. Men det kom ju typ, vi kom ju typ 12 spelare. Det var typ 6 in i startelvan. Så att det var ett helt nytt lag på våren där. Och då gick vi väldigt bra. Ett tag under den våren så var vi typ som så här, topp 4 under våren. Och vi var faktiskt nära någon slags playoff. Alltså det fanns en realistisk verklighet. Sen orkade vi inte hela vägen in. Och så
men du var med och du kom i en period och lyfte laget.
Ja, men det hade jag börjat lyfta när jag började spela. Men jag var med, alltså jag kom verkligen till truppen när jag var sist liksom, och gick skitdåligt.
Var det andra stora kända spelare som kom?
Ja, men det var ju några som blev. Rafael Paladino spelade i A-landslaget sen och spelar ju nu i Serie A. Och är på väg ner för nu liksom. Han är 84, så han var ju bara 20 då och skulle fylla 21. Kom från Juventus Primavera, var liksom fantastiskt teknisk skolad. Men så är det, den tekniska nivån, spelförståelsenivån var bättre än annars laget. Däremot var inte liksom den fysiska nivån, viljan att göra saker tillsammans när det gick dåligt var ganska dålig liksom. Vi var ju jättebra när det gick bra. Men det gick dåligt, började folk göra sin egen grej där. Det var ju liksom lite som ett samhället i övrigt.
Men du kan det med träningen är du på. Jag kommer ihåg att prata Totti många gånger. Då pratade du, ja, men han är ju en tjockis. Det var ju din kontenta.
Nej, men han
borde ha tränat mer.
Absolut, ja, men det är ju en slutsats som många drar. Jag älskar den intervjun. Man ska dra för stora slutsatser av en intervju. Men jag har läst det flera. Men Ranieri sa det på ett väldigt fint sätt. När han fick frågan att jämföra spelarna haft, sa han ju att, ja, men de är ju alla bra. Del Piero, Lampard, Totti och alla de här. Stora skillnaden var att alla hade en Totti, de här stora, de tränade extra, de stannade kvar extra, de tränade nötte, de ville bli bättre. Totti kom sist och åkte först varje träning. Mm. Det är liksom romarsonen i ett nötskal liksom. Mm. Faktiskt.
Hur bra tror du, för han blev ju bra. Han vann ju VM, han vann ligan.
Absolut.
Men hur bra hade han kunnat bli, vilken nivå hade han kunnat ta sig till i så fall tror du?
Ja, men det är också en annan intressant aspekt. Det är ju en del av talangen att kunna ta till sig träning också. För att, jag menar,
man kanske inte behövde mer.
Nej, för att komma till den mån han gjorde behövde
han
inte.
Men hade han lyckats ta sig ännu ett steg?
Hade han haft
för då är det på Ronaldo-klass.
Hade han haft Zlatans mentalitet, du säger att Zlatans mentalitet att träna och klarat av det. För det jag fick säga att det är ju många som mentalt inte pallar att träna så hårt. Ja. Det är också en talang liksom. Att kunna ta till sig träning. Att kunna orka, vet, vara så hungrig varenda dag. Det är ju en extremt dyktig talang. Han kanske inte ens hade det. Mm. Så då hade han tränat mer så hade han blivit sämre. För att han har mentalt brutit ner sig bara. Är du med?
Jag tror kanske hade den insikten.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han hade kunnat bli bättre, klart mycket bättre.
Ja.
Och då hade han absolut Ronaldo-talangen. För Cristiano Ronaldo är ju en stor talang, men det är ju inte det största talangen vi har sett.
Men han är ju en stenhård tränare.
Exakt.
Han är ju den som stannar kvar.
Absolut, men bara Zlatan också. Jämför det till exempel med riktiga Ronaldo. Så nu fick ju skad.
Den riktiga, den tidigare Ronaldo.
Ja, den
är
tjocka.
Den
nej, men okej.
Han är tjock nu, men han var bra då.
Men precis, skadade var en del som förstörde hans karriär. Men han hade ju heller inte träningsmentaliteten. Alltså när han kom fram de första åren, det är en av de största fotbollsbegåvningar vi har sett i det. Alltså,
han hade allt som
kraften, tekniken och farten. Ronaldinho är en annan sån ju också, som också du vet, han tränar ju med boll. Men alltså, när han slutade växa på längden och fortsätta leva som jag gjorde, blev han ju tjock liksom.
Ja, det är riktigt.
De är större talanger än vad Cristiano Ronaldo är, men förlåt, när vi pratar om talanger som vi pratade om förr, men då pratar ju folk, för mig är ju en talang allt. Och Cristiano Ronaldo har ju det, den här viljan och fokuset att träna för allt blir bättre. Det är också en del av talangen. Ja. Det är därför han är bäst.
Men skulle du sätta Zlatan på samma nivå som Totti? Är det inte två helt olika typer av både människor och fotbollsspelare? Men Totti representerar den här gamla, den grejen som jag gillar, det här med att vara lagbunden, att vara fanbärare. Zlatan är ju en legoknäck som har vunnit vart han kom. Det är två olika sätt att vinna världen på.
Ja, jag säger inte att det ena är bättre än andra heller. Jag gillar ju att folk stannar sina klubbar, men jag vägrar vara en sån som ser ner på dem som väljer att söka nya utmaningar.
Nej,
jag sa inte att du gjorde det, men många gör ju det liksom. Ja. Alltså att söka nya utmaningar och prova sin kapacitet på olika nivåer.
Men jag tycker det faller på att vi ska runda strax.
Ja, men jag bara för att göra jämförelsen Zlatan Totti, jag har aldrig tänkt på det. Det är en väldigt intressant jämförelse. Det som talar för Totti, det är ju att han spelade och var bäst i Serie A när Serie A var bäst.
Han har dessutom vunnit VM.
Ja, men det kan man inte riktigt säga. För man är ju född i fel land. Men Giggs kan aldrig vinna VM. Ska han inte ha spelat VM? Ska han vara en andra?
Nej, men
ska han vara sämre än Brolin då, som har varit med i världslaget i VM? Det är ju befängt liksom, eller?
Nej, men jag tycker det är fascinerande att spela som Gattuso och Marco Materazzi har vunnit VM, medan gubbar som Zlatan, Messi och några till, Ronaldo, han har vunnit VM förvisso, men inte har vunnit VM. Men, och det som talar emot Zlatan tycker jag det är att han har haft chans att lyfta sitt landslag, har gått ut och sagt att han ska vara med och lyfta sitt landslag och inte har lyckats med det kontinuerligt.
Men fast han är ändå vår största målskytt genom tiderna i ett landslag som jag hävdar var kanske på grund av honom, vet jag, men jag tror inte det. Men jag tycker inte att vårt landslag under Zlatans tid har varit så himla bra. Det var ett bättre landslag under Lagerbäcks tid liksom.
Ja.
Vi hade ju fler riktigt bra spelare. Så att, hade Zlatan varit bäst under den perioden och inte lyft och inte liksom laget hade bestämt, då hade jag kan säga, jag håller inte med om det här alltså. Och jämför Zlatan Totti, det är någonstans på klubblagsnivå, så har Zlatan bevisat sig fler länder totalt.
Han har sjukt många fler titlar, slår du med nu.
Ja.
Eller Totti har ju en.
Ja, så att, någonstans så ser den. Men samtidigt, Totti var bäst i Serie A när Serie A verkligen var bäst. Men jag skulle nog hålla dem ungefär på samma nivå i stort sett. Och det gör ju säkert ont i dig. Men så kan man ju säga att de har nådde det på olika sätt. För Zlatan är ju mer av en Ronaldo-typ.
Mm.
Han är också tränat jävligt hårt. Ronaldo är ju en Messi-typ. Messi-tränare, men Messi är ju inte... Det är en ren, det är en så otroligt ren fotbollstalang, Totti liksom. Mm.
Men tror du att...
Jag gör gärna sådana jämförelser, men jag lägger inte stor vikt vid dem. Jag förstår att många vill ha sådana här listor, men ibland kan jag tycka lite poänglöst med att säga vem var bäst av Zlatan och Totti. Jag tycker båda var fantastiska på sätt. Jag tycker, och det är som att du tog upp en väldigt bra jämförelse. En har stannat, jag älskar honom för att han stannade. En har flyttat sökt nya utmaningar. Jag älskar för att han
har vunnit varenda gång han har gjort
det. Och jag älskar båda liksom.
Men tror du, bara avslutningsvis, jag har två frågor kvar. Tror du att Zlatan är en sån som sitter och grunnas över att han egentligen inte är speciellt älskad? Han är ju respekterad, fruktad, beundrad, men han är ju inte älskad egentligen någonstans där han har varit. Medan Totti är ju kidnappad.
Inte ett skit ännu i alla fall.
Det är möjligt. Det kanske kommer.
Nej, men det är möjligt att man är 70 år. Nej, han har inte den. Han har ju en annan typ av mentalitet.
Han är liksom en annan typ av människa.
Ja, och lite kanske självgod för att liksom reflektera. Han tycker nog att han har gett världens Zlatan liksom, så att det är nog
för. Ja, det är riktigt.
Men absolut, jag kom till den insikten när jag blev äldre, att jag var väldigt glad att jag liksom hade spelat AX-mål fast jag var skadad. Jag hade chans att sticka ut, men att det inte gjorde det. Ekonomiskt sämre, mycket mycket sämre.
Ja, men då har du löst i efterhand.
Jag klart med ändå, absolut. Ja, men någonstans så jag är hellre en del av någonting sämre som jag är en del av, större del av, än att vara en större spelare. För jag gillar ju själva liksom familjen AIK. Jag menar,
men skulle du sagt det, vad heter han nu som jag tappar som gick till Tyskland, den unge?
Vem?
AIK.
Isak. Ja, men han gjorde rätt.
Gjorde han rätt? Varför gjorde han rätt då?
Därför att han sitter möjligtvis på en talang som är unik i svensk fotboll, som kanske är strax.
Är den det då, eller var det?
Ja, men det vet vi inte. Men om han stannar kvar i AIK, så kan han bara alltså, han hade redan vid 17 års ålder slagit taket vad han kan dra nytta av omgivningen och
utveckling. För att knyta upp det vi pratade om i början där, att ställa sig mot större, mäktigare, viktigare motstånd för att utvecklas. Var det därför han var bra då?
Ja, men för att han måste ju pröva sin talang. Och jag tycker att det var rätt att komma till en världsklubb och träna med ett världslag. Men nu har han nått en punkt. Han skulle nog kunna fortsätta träna och göra inhopp i Bundesliga med Dortmund och i Champions League ett år till. Utan att det var kris. Men nu har han liksom varit i ett lag och fått träna med de bästa. Nu börjar närma sig en punkt när han måste ut och börja spela och visa sitt värde. Och hade han inte gått till Dortmund kvar i AIK, då kan han aldrig liksom, vi kan aldrig testa höjden i hans talang. För i AIK kan han inte testa höjden.
fan, då kan ju Max bli, alltså, förstår du vad jag menar? Ja. För att de bästa talangerna måste ut och testa höjden på, för då måste de ha en bättre miljö liksom. Mm. Sen är det ju möjligt när vi summerar det om 5 år att han man hade ingen höjd. Han skulle faktiskt ha varit kvar AIK.
Men hade han kunnat bygga den höjden i AIK?
Nej.
Är du helt säker på det?
Ja.
Okej, så det var inget alternativ att stanna i AIK?
Nej, jag tycker inte det.
Ah, okay.
Därför att någonstans så har du riktigt verklig höjd i din fotbollstalang. Ja. Extremt få har det. Extremt få har det. Ja. Då måste du ut så tidigt som möjligt. För att största utvecklingen sker när han är 21-22, växer han inte längre. Han har ingen, alltså det är nu man måste ut. Därför är det lite så här när folk säger att Martin Ødegaard gick till Real Madrid var ett felaktigt val. Mm. Vet du vilken klubb i världen eller Europa som har mest spelare från egen akademin i topp 5-ligorna? Det är Real Madrid. Mm. De fostrar dock, det är väldigt få av dem spelar i deras lag. Mm. Då kan man ju diskutera nyttan för dem, affärsnyttan för dem att utbilda spelare till övriga världen. Men det är ju ett Real Madrid problem.
Ja, det är en annan sak.
Ja, men de är de facto två i Barcelona. De två klubbarna fostrar bäst spelare. Sen spelar väldigt få av dem i deras lag. Men de spelar i topp 5-ligor runt om i världen, i Europa. Och då ska man ju, när Ødegaard går dit, så är jag medveten om att då fan träna på ett sätt. Målet att slå sig in i Real Madrid är kanske liksom en utopi. Mm. Men han får en chans att träna med en, i en miljö som bevisligen ger väldigt mycket världsklass fotbollsspelare.
Mm. Ja. Jag har en poäng i det. Vad är närmaste framtiden då för Martin Åslund? Vad händer? Är det något nytt på gång eller rullar det på ett behagligt sätt?
Ja, det rullar på ett behagligt sätt. Jobbar lite väl mycket kanske med annat. Men det, sagt,
hur långa dagar har du? Jag snackar vi 6 på morgonen till 12 på kvällen med datorn i knät och så däckar i soffan.
Nej, men nära på liksom. Mm. Ja. Men jag, förlåt, jag, sen mellan 16:30 och 19:30 jobbar jag inte alls.
Okej, det är 3 timmar. Men så sover du på natten några timmar på,
jag. Absolut, jag sover lite för lite. Men de timmarna, då hämtar jag min yngsta son. Eller hämtar dem om de är hemma. Och sen så äter jag middag med mina barn och min familj liksom.
Ja, okay.
Sen så när de börjar gå och lägga sig, eller liksom när de börjar spela dataspel eller vad de gör liksom, mm. Då sätter jag mig och jobbar igen. Men alltså, jag har inte världens jobbigaste jobb eller. Jag sitter inte som analytiker på SCB eller på någon av de här kapitalinvestmentbolagen.
Men även om man älskar det man gör bör man vila ibland från det. Det är det som är grejen.
Absolut, men det, vad jag menar, det är för så olika grad i det. Mm. Dels älskar man någonting man gör så har man ju större tålighet att göra saker.
Ja, det är sant.
Det är det ena. Det andra är att det inte är lika jobbigt att sitta och kolla en fotbollsmatch och analysera som att gå igenom 10 sidor Excel-ark och kalkyler och stämma av och räkna av och ringa och jaga på. Men det finns en skillnad också i jobb man utför.
Det är sant.
Och där en del av typ 50 timmar i veckan av mitt jobb handlar, eller 40 timmar i veckan av mitt jobb handlar om lite tyngre jobbiga saker. Mm. 40 timmar är lite softare.
Men vänta nu, en heltidstjänst är 40. Du har 2 heltidstjänster man då.
Ja, men det
har
du 80
timmars arbete?
Ja, men vad fan, så kollar jag fotboll.
Ja, nej, men jag bara frågar. Jag lägger in värderingar i det.
Nej, men det, och det är inte så här. Jag
det är jag som är gift med dig.
Nej, men jag gör en hel del jobb hemifrån liksom. Och sitta i soffan och kolla fotboll, för jag måste göra det för jag ska vara på sändning dagen efter och kolla på matcherna.
Ja.
Det är ju också ett jobb.
Ja. Ja, men jag är med, jag också med en hel tid.
Sen kan man ju diskutera hur då liksom, det finns ju många som säger att vadå, det är inte ett jobb, det är en hobby. Ja, fast om hobbyn är ett jobb också så är det fortfarande ett jobb liksom.
Ja, då kan du definiera det som, får du betalt för det, då får du, då är det ett jobb.
Ja,
det är en bra definitions.
Någonstans slutändan får jag det. Ja. Och då ska man också säga då att då är inte det är inte så belastande. Jag skulle vilja vända på det. Det är till och med rekreerande. Ja. För det är nästan liksom något. Att titta och se spelmönster i matcher rör sig, det är matematiskt så här, det är rogivande för mig liksom. Ja. Faktiskt, när jag tittar fotbollsmatcher på en skärm, stor skärm, så tittar jag ju inte nödvändigtvis där bollen är liksom. Bollen ser jag i periferin, men jag vill titta på hur de rör sig, rörelsen, och det blir typ som en avslappning. Det är bara nästan så här liksom.
Och ett jobb.
Och ett jobb.
Fan, det är bra alltså. Ja, men stort tack för att du kom hit.
Jag är lyckligt lottad. Du också, Marcus?
Nej, jag är inte lika lyckligt lottad.
Nej, men nu jämför du, men du ändå liksom, du
jag vill också sitta i via så att prata serie A.
Ja, men det kommer se jag kommer inte vara vi har satt oss.
När det ska bort
därifrån? Rättigheten går ut nu. Det får
nej, det, men det är ingen synd om mig heller.
Så nej, du har också ett bra liv. Du ska bara vara bättre, Marcus, på att liksom inse det ibland. Det känns som att du har landat på en bra plats nu.
Ja, men det är riktigt. Jag ska absolut. Det tänker jag på varje dag nu med. Jag har ett mantra som upprepas. Mm. Det är inget synd om dig. Tänk på att det är en bra grej.
Ja, och du är på väg mot ett jävla bra nu. Jag läser faktiskt mycket grejer. Ja. Jag är imponerad över det. Så jag känner ingen som, jag känner ingen överhuvudtaget som har varit liksom så högt upp och så långt ner, så upp igen, alltså det.
Ja, det är en spännande resa.
Ja, det är inte, det är bra memoarer här.
Ja, exakt, tänkte jag säga det. Jag har redan gett ut de första.
Ja, det var lite väl tidigt.
Ja, det var 40 då, men det kommer ge ut några var 50 år typ. Men Martin Åslund, stort tack för att du kom och gästade Biro Sportpod.
Tack för att jag fick komma. Trevligt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.